Vad roligt att så många har hittat vägen hit till Elgarås. Jag tycker att innan vi gör någonting mer idag så ska vi väl välsigna församlingen här och platsen. Många av oss är gäster, inte sant? Hur många bor inte i Elgarås? Vi har kommit hit nu, inte för att kritisera och döma utan för att välsigna. Har ni sett vilken fin församling? Underbara lovsångar. Igår var de förstärkta med små barn som sjöng och prisade Gud. Och bakom mig finns ett stort hjärta med namnen på alla barnen som de har här. Jag älskar den här församlingen. Och jag har en känsla av att Guds välbehag vilar över er. Vi tar en stund och ber. Ber för församlingen och ber för Elgarås. Herre, jag tackar dig att du är levande mitt ibland oss. Jag tackar dig att du har knutit sådana löften om din närvaro till den här gemenskapen. Då vi samlas i Jesu namn är du mitt ibland oss. Och du både kan och vill på ett djupt personligt sätt, på ett livsförvandlande och befriande sätt, uppenbara dig för oss, varenda en. Herre, jag vill välsigna alla som har kommit samman här nu. Du vet vad vi representerar av längtan. Du vet om djupaste nöd som ibland ryms i våra hjärtan. Du vet allt. Men nu vill vi tillsammans välsigna den lilla församlingen i Elgarås. Och jag ber som jag bad igår att du ska överraska dem, Herre. Du ska ge dem riktigt härliga gåvor och presenter som bekräftar att du har hört deras böner. Du har sett deras längtan och deras arbete. Jag ber här om en tid av tillväxt och skörd i Elgarås, i hela bygden runt omkring, i Jesu Kristi namn. Jag ber om ett verkligt andligt kraftnedslag på denna plats. Jag ber för bönegudstjänsterna i den här lokalen. Jag ber att de inom 365 dagar ska bli de numerärt största samlingarna. För att vittnesbördet och ryktet ska gå ut i nyandliga och kulta nätverk. Runt omkring, upp över Tiveden, om en plats där du uppenbarar dig. Herre, jag tackar dig. Tackar du ska upprätta människor som har hållit sig undan från gemenskapen. Halleluja, du är en Gud som gör under och du visar fortfarande din stora makt. Amen, amen. Tack käre gode Gud. Ingemar Helmer heter jag och jag blev presenterad igår som en bondpojke. Och så är det, en liten blyg bondpojke som blev mer och mer förvånad över att Gud la en kallelse över mitt liv. Jag vet ända sedan jag var liten. Jag minns vad jag kände ibland. Jag var med pappa och mamma på väckelsemöten som det hette på den tiden. I bönhus och kapell. Jag vet att det var nedlagt i mitt liv. Och jag tackar Gud. Och jag citerar ofta aposteln Paulus. Han skriver till sin andlige son Timoteus. Och han skriver inte: oj vad storslagen och mäktig jag är. Han skriver: jag tackar Gud att han fann mig vara förtroende värd. Och han tog mig i sin tjänst. Det är rätt tonläge. Och ju oftare jag citerar det bibelordet, ju djupare känner jag att det sjunker ner. Det berör hela mitt inre. Och nu är vi samlade i Jesu namn. Jag är på möte nästan varje dag. Men jag känner att vördnaden och respekten för helig mark, den blir starkare med åren. Jag tror jag ska sjunga den några gånger till. Jag upplever något väldigt speciellt här. Heter det Philadelphia? Jag känner en speciell ton här idag. Och jag tror att Herren vill manifestera sin kärlek och sin närvaro här genom att röra vid dig mycket djupt personligt. Herren min läkare. Det har ju alltid varit naturligt i den kristna församlingen att be för de sjuka. Det har församlingen gjort i 2000 år. Och det vi befallda till av Jesus, på de sjuka ska ni lägga era händer. Och någon sa till mig, det där ska ni väl inte betona så mycket. Och då ställde jag en liten enkel fråga. Vilken bibelöversättning har du? Vi säger att vi vill följa Jesus. Och då är bara min lilla fråga. Har du någon gång läst de fyra evangelierna? Har du gjort det? Läs dem en gång till. De fyra ögonvittnena som berättar om hur det var då Jesus gick här på jorden. Läs de fyra evangelierna igen. Och försök med din inlevelseförmåga och fantasi att tänka dig in i hur stor procent av Jesu korta dyrbara verksamhetsperiod här på jorden som upptogs av att hjälpa de svårt handikappade och plågade och fysiskt lidande. Överallt, det var ju inte en engångsföreteelse, överallt där han går fram. Det flyter hälsa ifrån hans sår. Vilken vandring det var. Och han säger stilla där han går vägen fram. De gärningar jag gör, de vittnar om min fader som har sänt mig. Så varje gång en spetälsk blev ren. Och varje gång en död fick sin hörsel. Så var det enligt Jesus bara ett enkelt uttryck. För vilken gränslös kärlek ett älskande faders hjärta rymmer. De gärningar jag gör. Vi har all orsak att be för de sjuka i Guds församling. Redan i Gamla testamentet presenterar sig Gud som den store läkaren. Och redan i Gamla testamentet har vi många fantastiska exempel på att Herren tjänare stod i helandets tjänst. Läs bara om profeterna Elia och Elisa och så vidare. Och vi har löften i Gamla testamentet som pekar rakt fram mot försonargärningen på korset. Och som tydligt säger att då Jesus tar upp kampen med ondskans makt på korset, då är även vår fysiska smärta och sjukdom medräknad. Genom hans sår blir vi helade. Jag kan det ordet av Jesaja, kan det verkligen tillämpas på sjukas helande? Är det inte mest alltså ett bildspråk för att den andliga relationen ska helas och upprättas? Ja, det är klart det är det. Men döm själv, då Petrus svärmor blir botad. Jesus kommer och svärmor ligger svårt sjuk i hög feber. Och Jesus botar henne och blir ögonblickligt frisk. Och då relaterar lärjungarna automatiskt till profetordet. Och Matteus skriver, detta skedde för att det skriftens ord skulle fullbordas. Och så citerar han Jesaja 53. Vi har orsak att be för det sjuka. Vi vill ju måla bilden av Jesus. Och vem är Jesus? Ja, han är det sjukas vän. Kom inte och säg något annat. Vet ni vad jag tror? Får jag tala så här personligt? Vet ni vad jag tror? Jag tror att kristenheten i Sverige behöver ett djupgående helande på det här området. För att på nytt igen börja längta med barnslig iver efter att få se under och tecken. För jag tror att det emellanåt på senare årtionden, det har funnits övertoner som ibland har skadat tron. Och det har funnits de som har haft väldigt höga proklamationer och stampat i golvet och ropat. Men det har inte svarats upp med andlig utrustning och andliga gåvor i funktion. Och istället för helande under så blev det besvikelse. Kanske finns någon här som har varit med om liknande. Och så är det precis som att djävulen, han arbetar på det sättet för att nagga frimodigheten i kanten. Och det här är ett område där det känns som frimodigheten nästan har gått ur händerna på Guds församling. Och det i en tid då jag tror att det skulle kunna visa sig vara nyckel nummer ett i många bygder för att få se andliga genombrott. Vet ni vad som finns uppe i Tiveskogarna? Vet ni vad Dalarna och Värmland är fyllt av? Vet ni hur det ser ut i Sverige? En del säger, det är ingen som frågar efter Gud. Och jag säger, åk till exempel till nyandlig mässa i Solna. Och då du kommer hem därifrån kommer du aldrig mer att säga, ingen frågar efter Gud i Sverige. Det är ett rop efter Gud. Det är ett rop efter andlighet. Men det är ju vilsenhet, vilsna barn av en modern tid. Det är så vilset, det far iväg åt alla håll. Men det är ett rop i vår tid. Det är många som är tröttkörda. Som har irrat omkring en New Age-nätverk i 20-30 år. Jag tror de finns. Hör vad jag säger. Jag tror de finns i hundratusental. Som egentligen är övermogna. För verkligt radikala Jesusupplevelser. Bara de fick en riktig chans att smaka på evangeliet. Och erfara hans kraft i verksamhet. I den tiden så vill liksom själafinen djävulen lura oss att tona ner de här områdena. Vet ni vad jag tror om Älgarås till exempel? Skulle det ske bara ett par, tre riktigt konkreta under. Så skulle ni kunna få se att det finns nätverk där ryktena går med vindens hastighet. Och plötsligt skulle bänkrad efter bänkrad av människor vara här som ni aldrig har sett förut. Och då de kommer, de här som har köat oss vita häxor och healers och shamaner. De sitter inte längst ner och trycker, de sitter här. Vidöppna. Och inbjuder man så vill de ta emot. Alltså det, så är det. Jag tror det här är ett område där Gud på djupet vill hela sin församling. Så vi återerövrar hungern och längtan efter att få se Guds väldiga gärningar. Och att det här får gå hand i hand med en ödmjukhet. Ett tonläge. Där vi inte kommer liksom och mästrar och kör över människor. Men församlingen. Församlingen liksom bara andas läkedom. Och människor känner här är det. Här är det. Jag kan få hjälp. Jag tycker vi ska ha det som stort bönämne den här helgen. Och jag vet inte varför. Jag hade inte alls tänkt tala så här. Kanske jag ska vara med och locka församlingen ut i någonting. Vet ni vad ni ska be om? Ni ska be att den här församlingen blir omtalad. Både i de där okulta nätverken. Och ibland sekulariserade kristna. Tänk om den här församlingen skulle bli omtalad. Utifrån rikedomen och mångfalden. Av andliga gåvor i tydlig funktion. Där ska människor säga. Där känner man verkligen att Jesus är. Jag tror att på senare årtionden så också djävulen lurat oss på det sättet. Att många som är bärare av andliga gåvor. Liksom det är precis som det där kapitalet har frusit inne. Jag tänker bara på de profetiska gåvorna. Kommer ni ihåg hur det kunde vara i ett riktigt levande pingstmöte för 30-40 år sedan? Är det någon som minns? Och man kände, lilla jag, då jag var liten pojke. Och satt mellan pappa och mamma. Jag kände liksom på mig att nu är det på gång. Man kände hela atmosfären. Det är sändning på gång. Och någon enkel kvinna där nere börjar tala ett främmande tungomål. Och någon börjar uttyda. Och ingen hånflinade, för alla kände det är himlen som talar. Vi ska väl ha det här tillbaka. Vi ska inte vara onaturliga, men vi blir väldigt onaturliga som församling då det inte finns en tydlig övernaturlig dimension. Jag menar, vad är det då? En förening till i bygden. Alltså, det är ingen större dragningskraft i det. Det här skulle ju vara platsen där Gud uppenbarar sig. Jag känner att innan jag talar några ord till så ska vi ha en liten stund av bön. Kan böja våra huvuden i bön. Jag sjöng här om hjärtats sår. Om trasiga relationer. Kanske till och med det handlar om människor som har lovat varandra trohet men som har gått skilda vägar. Jag kände det jag sjöng. Det handlar om djupa sår i församlingar. Ni representerar olika församlingar. Jag känner det finns människor här som bär på en sån smärta. Därför att det inte är vad det skulle vara i gemenskapen. Och så kommer Gud genom den här sången och viskar i ditt hjärta. Jag vill möta min församling som den store läkaren som förbinder såren. Och det här har också skapat depression hos många. Och här finns du som har det jobbigt på det, i ditt själsliv. Och det är som att det går berg- och dalbana ibland. Då. Fast när du vill sjunga om frid så har du ångest ibland. Gud vet hur du har det. Du som känner att det var någon meningen att pastorn skulle tala ut det här. Och du känner att det är någonting som växt till liv av längtan. Om du är fysiskt sjuk, om du har sjukdom i familjen hemma, vad den är. Räck din hand. Jag känner att innan jag går vidare vill jag be för dig. Håll den upp en stund så jag får se den. Gud, håll den upp. Gud välsigne dig och 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 dig. Fader i himmelen, tack att jag får komma till dig tillsammans med alla mina vänner här. Herre, jag tackar dig att det är ett verk av din heliga ande. Den längtan och törst vi just nu känner. Du väcker törsten till liv. Törsten som drar oss mot källsprånget. Och jag ber. Rör ditt folk igen. Åh, Herre Jesus. Döp oss på nytt igen i helig ande. Låt det flamma och brinna. Jag ber, Herre, för tårkanaler som har varit igentorkade i många år. Ge oss gåvan igen att kunna gråta inför ditt ansikte. Att skratta, att sjunga. Jag ber att nådegåvor ska komma i funktion. Jag ber, Herre, att varje gudstjänst ska bli ett märkligt drama. Där ingen vet hur det börjar eller slutar. Vi bara upplever, här verkar Gud. Och jag ber om för alla kyrkor runt om här och runt om i Västergötland. Där det är en sån kontroll ibland. Och det ska styras in på minuten allt som ska ske. Herre, du kan komma och överraska ditt folk. Kom med vågor av förkrosselse. Så de som vill sitta på åskådarplats och tycka ska börja gråta. Kom och rör vid ditt folk, Herre. Och låt elden börja flamma och brinna. Jesus, jag ber för alla som har bett om förbön nu. Bara du, Herre, vet vad som behöver ske. Jag ber för den som har fysisk smärta och sjukdom. Du vet om den som har värk i sina leder, som har jobbit med migränattackerna. Och du vet om allt. Den där onaturliga tröttheten, nedstämdheten, diagnosen från en läkare. Du vet allt. I Jesu namn välkomnar jag en våg av läkedom in i vår gemenskap nu. Halleluja. Halleluja. Herren, rör vid dig. Jag som har danat örat, säger Herren, skulle jag inte ha hört då du på resan hit, tyst i ditt hjärta, bad mig om en hälsning. Du bad mig om en hälsning och du förnimmer mitt tilltal just nu. Jag lyfter dig upp ur mörkret. Jag låter ljuset bryta fram. Jag ger dig kraft till både ande, kropp och själ. Och du ska skriva upp denna dags datum. Och du ska få berätta om den längre fram för många omkring dig. Om dagen då jag svarade på ditt hjärtas rop och rörde vid dig med mina helande händer, säger Herren. Amen, 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 amen. Jag känner det så starkt här. Känner en sån helig närvaro så jag upplever att jag bävar. Hela kyrkan i bön. Halleluja. Det är fritt om någon mer vill tacka Gud just nu. Välkommen. Halleluja. Jag vill avsluta där jag började igår kväll. Jag läste från psalm 46 och rubriken är Gud är vår borg. Känns inte det underbart i en tid då grundvalarna skakar? Kan vi enas om att det är allvarstid på väldigt många sätt? Människor känner det. Jag tycker jag får de indikationerna lite överallt. Det är många som är rädda på riktigt just nu. Vad är det som händer i vår värld? Det är ju som att det är kris på alla områden. Och mitt i detta så är det som om alla spärrar har släppt och våldet bara eskalerar. Och vårt vackra lilla land där evangeliet har predikats i över 1000 år räknas som nummer 1 i Europa. Och i någon undersökning som 3:a i världen då det gäller skjutningar på öppen gata och liknande. Vad är det som händer? Vad är det för krafter som är lös? Tror du som jag att vi med hast går mot historiens final? Tror ni att vi skulle behöva sjunga och predika på nytt igen om tidens tecken? Där får vi ändå en del förklaringar till mycket som sker i vår värld. Och så hoppets budskap. Skrämselpropaganda, säger någon. Det kan det väl inte vara. Att säga som Billy Graham. Jag är vid gott mod. Jag läste sista kapitlet, så gamle Billy Graham. Han menar att uppenbarelseboken är så skakande, men det finns ett sista kapitel. Jesus kommer. Slutfrälsningens stora triumf. Men tänk att i den här tiden få äga ett grundfundament som inte vacklar. Men då känns det mer och mer allvarligt att det verkligen är djup i vår bekännelse till Kristus. Det räcker inte att bara vara med lite grann så där av gammal vana. Är det grund som bär? Är det tro som bär? Så här står det i psalm 46. Gud är vår tillflykt och styrka. Känns det som en aktuell text idag. En hjälp i nöden, väl beprövad. Tänk om Sveriges talman och regeringsföreträdare skulle resa sig upp och läsa det här. Gud är vår tillflykt och styrka. En hjälp i nöden, väl beprövad. Och så står det, därför räds vi inte. I min gamla bibel stod det, därför skulle vi inte frukta. Det är väl så det är. Vi är rädda ibland, men vi borde inte vara rädda. Därför räds vi inte. Och sen tar han till väldiga ord här. Även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Alltså det håller att bekänna sig till Herren även i svåra tider. Stormfyllda tider står de i nästa vers. Om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror. Men mitt i den tiden, då ångest griper folken och de står rådlösa vid havet så vågorna stån. Mitt i den tiden, säger psalmisten, en ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. Tänk att mitt i all kaos så kan vi få dricka ur flödet. Gud bor där inne, den vacklar inte. Det är Guds församling. Gud hjälper den när morgonen gryr. Folken larmar, ja det hör vi. Riken vacklar. Han höjer sin röst. Då smälter jorden. Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Kom och se Herrens verk. Häpnadsväckande saker gör han på jorden. Och det är det här jag känner att jag vill vara med och uppmuntra till och predika om. Att vi ska våga släppa loss Guds mäktiga kraft för att få se hans gärningar. Han stillar strider över hela jorden. Han bryter bågen och bräcker spjudet. Det borde vi läsa för förhärskar österut. Bränner upp vagnarna i eld. Och så säger psalmisten, mitt i allt larm och all storm och all ångest, säger han, bli stilla och besinna. Jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren Sebot är med oss. Och så vill jag ge er som ett minnesord från den här samlingen. Det vackraste kapitel jag vet. Psalm 91. Det borde du kanske lära dig utan till. Börja pröva. Under den högstes beskydd. Det är ni. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga. Bara första versen är ju alldeles oerhörd och beskriver vad som präglar den människa som verkligen har sökt sig in i Guds närhet. Hon jagar inte. Hon är inte panikslagen. Hon vilar. Hon sitter där under den högstes beskydd. Och bara säger, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Och så berättas det om att det spelar ingen roll om det är 1000 eller 10 000 som faller runt omkring mig. Jag förtröstar på Herren. Jag är inte rädd under de mörkaste nätter. Och så berättar psalmisten om himlens trafikförsäkring. Han säger att Gud, han ger sina änglar befallning. Att de ska bevara mig på alla mina vägar. Och ännu mer, de ska bära mig på sina händer. Så att jag inte stöter min fot mot någon sten. Det är någonting oerhört. Och så slutar salmen med att Gud själv talar. Det är ju hans barn som berättar om sin relation, sin förtröstan. Och så slutar salmen med att Gud själv ger sitt vittnesbörd. Han ser ner, blickar ner på sin tjänare, sitt barn, ner i en orolig tid. Och så säger Gud så här. Från vers 14. Han älskar mig. Därför ska jag befria honom. Han säger inte att han har gjort så många goda gärningar. Och han arbetar och sliter så förskräckligt. Han säger, han älskar mig. Därför ska jag befria honom. Jag ska beskydda honom. Eftersom han känner mitt namn. Det uttrycket älskar jag. Han ropar till mig. Och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv. Och låta honom se min frälsning. Det är tre saker som Gud säger om sitt barn här på jorden. Han älskar mig. Han känner mitt namn. Han ropar till mig. Han älskar mig. Det blir väldigt tydligt att frälsningen måste vara en hjärtefråga. Gud ser till hjärtat. Simon. Johannes. Simon Petrus. Älskar du mig? Har du mig kär? Det står i Bibeln att vi ska älska Gud av allt vårt hjärta. Är det någon här som kan det i egen kraft? Men vet du vad frälsning är? Och liv i den heliga ande. Vet du vad det är? I Romarbrevet står det. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den helige ande. Och så är det så att levande tro kommer alltid till uttryck i att vi älskar honom som har älskat oss. Han älskar mig, säger Herren. Och i en annan bibelöversättning står det, han håller sig in till mig. Det är lika vackert det. Det är väl uttryck för kärlek, inte distans. Han söker min närhet. Han söker mitt hjärta. Han älskar mig. Han håller sig in till mig. Kommer ni ihåg vad Gud sa till Mose? Han utmanar honom, för Mose ber om att få se Guds härlighet. Och vad Gud säger, det är ju följande. Det finns redan en reserverad plats i ordning ställd för dig som svarar mot din längtan. Kom, säger Gud. Här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Han håller sig in till mig. Det andra, han känner mitt namn. Gud har ju många namn i Gamla testamentet. Herren min läkare nämnde vi. Herren min frid. Herren min befriare. Herren min försörjare. Och alla de där namnen, de är ju profetiska. De pekar allihopa framåt mot det namn som står över alla andra namn. Det enda namn i vilket det finns frälsning. Han känner mitt namn. Och det tredje, han ropar till mig. Ja, den som har drabbats av Guds kärlek och lärt känna hans namn. Om en sån människa kan man säga att i hjärtats helgedom pågår ständigt bönegudstjänst. Ibland är det nöd och smärta. Ibland är det brusande lovsång och tacksägelse. Så är det. Han ropar till mig. Det betyder ju inte att bönens kraft mäts i decibel. Att man ropar. Men det står mycket om att ropa i Bibeln. Och det handlar om att då bönen inte bara är en massa vackra formuleringar. Utan längtan och nöden gör att det tar lite djupare. Och det blir mitt hjärtas rop som stiger mot himlen. Och ibland är det tyst och ljudlöst. Han ropar till mig. Och Gud säger om den som håller sig till honom, som känner hans namn, som ropar till honom. Gud säger, jag är hans befriare. Är det inte underbart? Jag ska befria honom. Frälsning betyder det. Jag känner att det är ett profetiskt ord här idag. Han ska befria dig ifrån ditt dåliga självförtroende och självförakt. Och du sitter fast i gamla nederlag. Jag vet inte var det är. Håll dig till mig, säger Herren. Så ska min kärlek befria dig. Du ska få lära känna mitt namn. Och där ska du ha ditt beskydd. Fortsätt att ropa till mig. Och du ska få se. Jag svarar dig, säger Gud. Herre, nu ber jag. För jag tror att det var du som la det på mitt hjärta. Att det gäller någon och några speciellt. Jag ber för den som kommer att läsa psalm 91. Kanske i ensamma nätter då det är svårt att sova. Och det ska börja tala. Det ska måla en sån underbar bild. Det ska bli en sån ljuvlig doft av Guds egen närvaro. Herre, jag prisar och lovar dig. Ära, halleluja, halleluja, halleluja. Lov att vara Herren. Nu slutar vi med att sjunga någonting mera. Och vill du ha personlig förbön så vet du det. Mellan samlingarna här så har vi tid för att be för varandra. Och vi ska ta mera tid också för personlig förbön ikväll. Så dröj kvar om du kan och var med ikväll. Så ska vi predika ganska kort och vi ska ta tid för att bedja.